Ja, då hälsar vi välkomna till Atlantpodden. Idag så sitter jag här med två av våra förvaltare, Nikos Georgelis och Taner Pikteken. Och vi tar ett helt omtag om det här året där vi inte poddade så mycket, så att vi kommer prata lite om vad som hände under 2022. Och vi kommer också berätta om hur portföljerna ser ut nu, hur vi tänker och vad som kommer hända framåt helt enkelt. Så att alla kommer få reda på det, så det är en viktig podd att lyssna på. Det här är Atlantpodden nummer 19 om jag inte räknar fel, men det är inte jag som sköter räknandet här, utan det är ju Taner och Nikos som gör, så att därför så lämnar jag över ordet till er med ungefär en kort sammanfattning på hur 2022 gick för oss, hur vi agerade, hur fonderna gick och varför.
Mm. Ja, men kul att vara tillbaka, det var ett tag sedan som vi poddade. Om man ska börja prata lite om förra året, det var ett väldigt speciellt år på många sätt och säkert ett år som många i alla fall i min generation inte har upplevt. Så liksom har man varit en investerare de senaste 15 åren så har man väl inte sett rörelser som vi såg förra året där räntor ökade i den snabbaste takten någonsin. Och då hade enorma rörelser i ränte- och obligationsmarknaden. Sen var det ju väldigt rejäla rörelser i aktiemarknaden inledningsvis, men om man bara summerar ränte- och kreditmarknaden som är min hemmamarknad, så kan man ju konstatera efter året att och någonting som är väldigt kontraintuitivt kanske, men om du lånade ut pengar till de bästa staterna i världen, det vill säga de länder med AAA-rating, och det är ju inte mer än en handfull, så tappade du 20% förra året. Så att du hade ju faktiskt en avkastning som var sämre än börsen, vilket är någonting som många inte intuitivt kopplar med den typen av rating. Att man kan låna ut pengar till USA och Sverige och Norge och tappa över 20% på ett år. Och det är det som vi kallar för duration, alltså ränterisk. När räntor stiger kraftigt så kommer ju priset på obligationerna ner, och man såg effekten av det. Och det som är väldigt intressant är ju att ett index av bolag med lägre kreditkvalitet, det vill säga det vi kallar för high yield, tappade ju bara runt 10%. Så att du gick ju faktiskt mycket bättre än AAA. Och det var nästan så att ju högre kreditkvalitet som fanns i indexet, desto sämre avkastning var under året. Så att det var ju såklart ett extremt år. Jag vet inte om man ska säga aktiemarknaden.
Nej, men det som verkligen stack ut var ju också att liksom, den här relationen mellan aktier och räntor. Om man kollar typ alla tidigare bäsar, så om man tar 08 som exempel, så var det just den här liksom ränteallokeringen i en kanske klassisk 60-40 portfölj, den var ju faktiskt upp det året så här. Och nu fick du ju ett år där aktier var ner och de här räntorna var ner ännu mer. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällsynt att det sker, och det var ju på det tema som du vet, men det var också den här switchen som kom in, att man skulle börja kolla på värdebolag, och så kanske man kollade mycket mer på Dow Jones index och sånt där, och att liksom man såg att det indexet gick väldigt, väldigt bra ändå under året, men lånen till de bolagen gick väldigt dåligt. Så det var någonting som verkligen stack ut.
Ja, nej, men det var ju helt absurt. Du är ju inne på, det var ju det tredje sämsta året på börsen sen eller inklusive 29. Men det som är intressant är ju att i både 1929 och 2008 då, som var de två sämre åren på börsen, så var ju faktiskt obligationsmarknaden upp. Så du hade ju faktiskt en riskdämpande effekt, och det är därför de här stora globala institutionella portföljerna har liksom hetat en 60-40 eller en 50-50 portfölj. För du har ju haft en tes som har funkat i 100 år, det vill säga där ränteallokeringen i den portföljen dämpar tappen. Men så det sämsta året i det indexet som vi har sett var ju ner 0,9% fram till förra året, så det var ner 20. Så att aktiemarknaden, visst, det var ju liksom ett tvåsiffrigt tapp, men man pratade väldigt lite om vilka enorma tapp i relation till risken som man såg i räntemarknaden. Så att ett alldeles hopplöst år för många. Det var ju väldigt få tillgångsslag som faktiskt tjänade pengar, till och med om det var så här, vi som har en ganska aktiv hedging-strategi där vi liksom köper optioner i princip, det var ju väldigt svårt att tjäna pengar även på det, för att det var liksom ett ganska hopplöst år för stora rörelser i räntemarknaden i relation till aktiemarknaden.
Ja, för hur såg det här ut? Vi vet nu efteråt hur 2022 spelade ut sig och så vidare, men hur resonerade ni i den här marknaden och inför den här marknaden? Vad såg vi komma? Hur var vi positionerade för den här marknaden, och vad hände?
Vi var ju, om man kollar i backspegeln, så var ju fonden minus. Så på det sättet så var den ju som för dåligt hedgad. Och det kommer väl lite från att den här räntenedgången som vi såg, vi drev ju tesen i flera år om att det fanns en stor räntebubbla som har byggts upp, som kunde skapa det här. Jag tror till och med bara ändå i våran vildaste fantasi kunde inte vi se räntor gå ner så här mycket och aktiemarknaden gå ner så lite.
Ja. Eller räntor gå upp med priset på obligationen.
Exakt.
Det är svårt att se ett scenario där lånen till bolag är ner 20-30% men aktien är ner 5%. Men det var ju det vi såg unisont. Och jag menar, du kunde ju se, det var väldigt enkelt för oss att se att du hade en situation där ett index av AAA-ratade länder tappar 20 men börsen är ner 14. Och vi som primärt använder aktiemarknaden för att hedga portföljen, eller för att hedga kreditportföljen, det var ju väldigt svårt, för att 14% räcker ju inte när du har så enorma tapp i kreditmarknaden och räntemarknaden. Så det är väl det som var det stora problemet. Men överlag, vi har ju pratat om den här enorma räntebubblan som vi har sett. Och liksom, sen 70-talet har ju bara räntor gått en väg. Och vi såg ju väldigt tydligt när inflationen började ta fart på riktigt i början av förra året att förmodligen så kommer vi se den här typen av rörelser. Vi hade förmodligen bara trott att börsen skulle tappa mycket mer i en sån marknad.
Så vi låg positionerade i defensiva positioner i fonderna, men marknaden rörde sig på lite annat sätt än vi hade räknat med.
Vår modell räknar ju ut ett, ska säga, vi översätter ju vår kreditportfölj till någon form av marknadsbeta mot börs. Och över tid så har det, liksom, så här, de tidigare 100 åren så har det varit den absolut billigaste hedgen att köpa just liksom kanske put-optioner mot aktieindex istället för att hedga totalen. Och hedga det liksom marknadsbetat som du bryter ut. Problemet var ju att den här gången så var ju betat, säg att en sån här kreditportfölj eller kreditexponering som vi ska ha kanske har en marknadsbeta på 0,20 eller någonting i normala fall, vilket du liksom då översätter till en aktiehedge. Det här året så var den ju liksom över rätt. Och det var ju det som var, så hade börsen gått ner mer, då hade ju vår fond klarat sig och gjort det som den skulle. Nu räckte inte de hedgarna fanns där, men krediter gick ner mycket mer än vad vi hade modellerat för. Men vi kommer fortsätta modellera på, vi kan inte modellera för liksom en outlier eller någon så här extrem outlier. Så vi får ju alltid liksom jobba och försöka tänka, vad kan vi göra bättre för vår modell? Vad händer om det här återupprepas igen? Finns det något vi kan arbeta med på ett annat sätt då? Men i grunden så, det positiva är ändå att vår grundtes är ju att när det säljer vill vi köpa. Och det har vi verkligen gjort. Vi har liksom inte låst in någon förlust, utan vi har ju bara egentligen köpt saker billigare och billigare och billigare.
Så, det för att översätta till svenska lite med puttar och beta och så vidare, så säger vi att vi hade en försäkring på i form av säljoptioner på mot OMXS30, alltså aktieindexutveckling. Men eftersom räntor föll mycket mer än aktieindex så täckte inte försäkringen hela den nedgången på den sidan.
Men man måste komma ihåg, och Nikos är inne på något som är väldigt centralt, för att vi köper ju generellt sett, vi är ju en ganska massiv köpare av företagsobligationer primärt i turbulenta marknader, och det är det som har varit vår liksom primära motor för avkastningen. Och det ändrades ju inte förra året, så vi var ju en massiv köpare. Och det man ska komma ihåg är att, ja, det är klart att vi kan köpa ett lån till Handelsbanken på kurs 95 och så kan det gå ner till 90, och då måste vi redovisa tapp, och det är det som man sen ser i portföljen. Men det innebär ju egentligen inte att vi har realiserat några förluster, för vi äger fortfarande, alla obligationer vi köpte under förra året äger vi fortfarande. Så att det enda som händer egentligen, det är att vi redovisar ett värderingstekniskt tapp, men vi får ju någon form av latent värdeuppgång i framtiden då, betingat av att de här bolagen inte går i konkurs. Och det är en dynamik som är väldigt central, och den måste man ha med sig, att i de situationer där bolagen faktiskt inte går i konkurs så får ju du faktiskt tillbaka 100. Sen har ju du extremt få undantag, och vi kommer komma in på Credit Suisse och AT1 och så vidare senare under podden. Men man kan ju dra det så pass grovt att har vi inga kreditförluster, det vill säga konkurser i portföljen, så får ju vi tillbaka det tapp som vi realiserade, eller som vi redovisade under 2022. Så att det måste man ju ha med sig, att vi redovisar tapp på 4,% under 2022, men det har ju egentligen bara ökat avkastningen med mer än motsvarande, för vi har köpt mer på botten. Så vi var vi köpte ju för många miljarder under förra året, så vi har liksom varit en stor köpare.
Det där är det som, eller det måste förtydligas, för det är det som för mig som förvaltare i alla fall, jag verkligen gillar i vår modell, det är att Även fast vi svettas där och tycker att det är jobbigt liksom, att visa minustal i fonden. Det vill vi aldrig göra. Vi vill gärna att hedgarna liksom parerar det. Så vi bara kan sitta och köpa. Och puttarna håller emot. Så att vi inte redovisar nav som går ner. Men när det här sker ändå så vet vi också med oss att okej, det här är alltid positivt. För liksom, tittar vi sen 6, 12, 18 månader fram så kommer det betyda att fonden står högre än om den här liksom, nedgången inte hade hänt i och med att vi alltid köper i den.
Ja, så att vi gick in i året med en ganska negativ syn. Det vill säga vi hade försäkringar på och vi hade mycket likviditet i fonden så att vi var beredda att köpa. Och då så hände det att räntorna gick upp mer än vad vi trodde, att det slog mer på krediterna än vad vi trodde och då täckte inte säljoptionerna försäkringen hela vägen, men eftersom vi hade så mycket likviditet kunde vi ändå agera på marknaden och skaffa en bra förutsättning för kommande år då.
Absolut, det är bara en detalj på det, jag tror att räntor gick väl upp ungefär så mycket som vi trodde. Och obligationer tappade ungefär lika mycket som vi trodde. För det är väldigt lätt för oss att räkna på det. Det var snarare att vi trodde att aktier skulle tappa mycket mer. Så vi hade svårt att se ett scenario där räntemarknaden är 20 och aktien är 14. Vi tyckte att det borde ha varit i ett scenario där vi modellerar ut minus 20 på räntor. Så trodde vi att aktien skulle tappa i alla fall mer än 20. Sen om det blev 25 eller 27 eller 35, det vet man ju aldrig. Men minus 14 var ju var ju extremt starkt i relation till hur mycket allting annat sålde av.
Och det vi fortfarande har kvar. Alltså värdet som vi ser just nu från krediter, risk-reward där, är ju liksom, vi tycker aktier ser extremt dyrt ut kontra det värdet man kan få från räntesidan just nu.
Ja, och där kan vi summera 2022. Vi slutade minus 4,9% i Atlant Opportunity det året, strax under 3% för stability. Och det, men det som sagt var utan att ha realiserat de förlusterna på kreditsidan utan att ha köpt mer då.
Mm.
För att vi hade ju ett telefonmöte i början på året där ni sa bland annat att det här är bästa ingången på ett år som man har sett på väldigt länge. Ja. Och kan ni utveckla det lite grann?
Det är klart att det är lättare för oss att köpa obligationer på botten av en marknad och inte en topp. För att det är ju ett instrument som är väldigt förutsägbart på det sättet att det rör sig mot ett bestämt pris och ett bestämt datum. Ja, men det lånar ju ut pengar till bolag. Sen är skillnaden bara i att det lånet blir marknadsnoterat. Men du vet ju att det bästa som händer är ju att bolaget betalar sin ränta i tid och du får tillbaka kurs 100. Så när man har den dynamiken så är det klart att det är lättare för oss att köpa. Ja, men som ett konkret exempel, så det största innehavet i både Opportunity och Stability är ju ett lån till Handelsbanken, och det är en sån AT1 och vi kommer in mer på det senare, men den stod i kurs 108 i början av 2022 och var nere hela vägen på 93 under året, och när du har den dynamiken att den ska gå till kurs 100 i mars 2024 då, det är klart att det är lättare för oss att rättfärdiga ett köp på 93 än 108. Men sen kan ju det innebära att den vi köper på 93 så går ner till 90. Och då ser det ut som ett tapp. Men det är ju inte det. Det är bara att avkastningen i obligationen har gått upp. Så att när vi gick in i 2023 så var ju yielden, det vill säga den förväntade förräntningstakten i portföljen, var ju den högsta någonsin. Samtidigt som kreditvärdigheten, alltså snittratingen i portföljen, var den högsta någonsin. Och det ser man ju väldigt sällan. Men skälet till det är ju att de obligationerna sålde av så kraftigt under 2022 att vi kunde köpa dem. Så att vi passade ju på att renodla portföljen, köpte in obligationer av bolag där vi i alla fall är väldigt bekväma med bolagens förmåga att betala tillbaka lånet. Och sen blir avkastningen väldigt enkelt att räkna på då. Det är ju bara liksom dra obligationen till kurs 100 och förfallodatumet. Så att det är egentligen det vi det var de förutsättningarna som vi gick in i 2023 med.
Ja, så när vi gick in i 2023, hur såg portföljfördelningen ut då?
Ja, men det var det som Tane var inne på. Men jag bara spinna vidare lite på det, för det här är ju, fonden har ju funnits nu i 7 år. Och det här är ju första, ska jag säga, det var ju första gången som vi hade ett minusår. Det vill vi inte ha. Men precis som talade med, den portföljen vi kommer in med, den här förändringen som har skett på marknaden, den här omprisningen av kreditrisk är ju helt liksom fantastisk för vår affärsmodell. Vi vill ju avkasta 5% över riskfri ränta. Liksom ligga och ticka, jag var en ganska tråkig fond för att göra det. Det är ju väldigt svårt om de här tidigare investment grade obligationerna och grejer. Du var ju tvungen att ta ganska mycket kreditrisk för att liksom nå den punkten. Du nådde knappt det liksom via, genom att äga high yield. Om du kollar de tidigare åren. Vi har ju tvungna att sitta med en ganska låg carry Och sen har vi börjat liksom jobba med derivat och hålla på med massa så här andra grejer. Idag kan vi liksom på ett mycket enklare sätt modellera portföljen från början och sikta liksom mot målet. Och göra det till liksom en betydligt lägre kreditrisk. Och det är så som portföljen också ser ut nu. Vi äger väldigt mycket mer krediter än vad vi brukar göra. Vi brukar ha mycket mer cash och vara redo liksom som att köpa det. Men bakgrunden till det kommer från att de krediter vi äger är idag mot supersolida bolag och ganska korta. Det är mycket som ska förfalla 23, mycket som ska förfalla 24. Och det är liksom, det är Atlas Copco, det är, eller kanske inte Atlas Copco.
Jo, vi har lite Atlas Copco.
Det är SKF, det är Handelsbanken. Liksom, det är sådana papper vi kan liksom, liksom kika på nu. Och det kunde vi inte göra innan allt det här hände. Så precis som Salim vet på. Den förväntade avkastningen, om man nu kan prata om det, den var ju högre än någonsin liksom, från vår räntedel. Och kreditrisken var ju lägre än vad vi någonsin har haft. Så att för vår del får du gärna, liksom, så som det ser ut idag, vi vill ju inte gärna ha en återgång. Om du får en återgång till hur det var innan allt det här, då kommer allting gå bra. Liksom. Alla kommer ha ett, två väldigt fina år. Men för vår modell, det är bättre att det ser ut så här i 10 år. Då kommer vi tjäna mycket mer pengar. Eller enklare i alla fall.
Absolut. Mycket mer per enhet av risk, om det är så man ska tänka på. Ja. Det är mycket lättare att få 500 punkter idag.
Så nu tycker vi att obligationsportföljen ser perfekt ut. Och vi ser positivt på marknaden. Har vi inga skydd på då, eller hur funkar det?
Jo, absolut. Vi har skydd på. Vi har ju köpt, återigen, AT1. Vi kommer att prata mer om AT1. Men de har ju en mycket mer, de har ett mycket högre beta mot aktiemarknader och sånt där. Vilket gör att vi har ganska mycket skydd. Och sen så är vi också rätt negativa till aktiemarknaden så stort. Så att vi har köpt väldigt mycket skydd. Vi har faktiskt gjort så här, vi modellerar ju alltihop. Alltså vi byggde ju upp en portfölj som var typ klar när vi kom in ingången på året. Och sen så från den portföljen så siktar vi mot ett avkastningsmål. Och då har vi liksom så här mycket av kupongerna kan vi lägga på skydd under året. Så här mycket kan vi lägga på det. Och när vi fick den här starka uppgången på året. Så tidigare, när de här tidigare åren när det har varit väldigt stökigt, har volatiliteten varit väldigt hög. Det har tvingat oss att hela tiden sitta och jobba med liksom mindre insatser och köpa skydden ganska korta månader. För att put-optioner, hedgen har varit väldigt dyra. Nu utnyttjade vi det här uppstället som var till att köpa långa skydd. Så att vi la egentligen nästan in hela våran budget för vad vi skulle skydda portföljen med under hela året. Så vi köpte decemberskydd. Såg snarare det här som en stor opportunity att komma in med det, precis den portföljen vi ville ha, fick ett uppställ och så kunde vi också köpa allt skydd vi ville ha för året. Passade på liksom att göra det på det här uppstället och köpa in det billigt. Så absolut, modellen jobbar likadant som den alltid har gjort och skydd på.
Ja, det är fint. Det är 10 000 kronors frågan, eller det är ju värt mer pengar om vi ser till hur stor fonden är. Det är ju hur den kommer gå i år. Vad tror vi?
Ja, det är ju den stora frågan. Det är både enkelt, både väldigt, väldigt enkelt och väldigt svårt att svara på den frågan. För det är klart att rent krasst, vi har ju liksom en kreditportfölj och det är väldigt enkelt för oss att räkna ut. Jag menar, om vi antar att vi inte har några konkurser i portföljen så blir avkastningen X%. Det kan vi ju mäta väldigt enkelt. Sen handlar det såklart om hur kommer börsen gå under 2023? Det är klart att vi har ett utfall på fonden om börsen är ner 20, om börsen är upp 20. Så att vi kan ju bara modellera på intervall där vi modellerar ut olika scenarion. Men utan att ge ett konkret tal så kan man i alla fall säga att våra förutsättningar att möta fondens avkastningsmål över en cykel har ju förbättrats avsevärt i år. Så det är betydligt lättare för oss att nå, till och med överträffa fondens avkastningsmål med tanke på förutsättningarna. Nu var ju januari och gick extremt stark, så man såg att det gick väldigt snabbt för fonderna. Jag menar, om stability var ner strax under 3% för 2022 så var ju fonden upp nästan hela det på en månad. Så det går ju väldigt snabbt när de här obligationerna börjar röra sig mot kurs 100 igen, och det är det man ska ha med sig. Men sen så händer ju någonting som i Credit Suisse, och du får en väldigt stor rörelse i obligationsmarknaden. Det är ju kortsiktiga fluktuationer som över tid ska... Ja, men så länge du inte har stora bankkonkurser i Sverige så kommer vi få tillbaka allt som vi redovisar som tapp. Men jag vet inte om man kan vara mer granulär än så i hur fonderna kommer att gå framåt, men förutom att förräntningstakten eller yielden i portföljen har ju aldrig varit högre, och det behöver inte nödvändigtvis betyda att risken är högre, utan jag skulle snarare säga tvärtom.
Men det man kan säga ändå, som vi kan säga liksom säkert, är att tidigare, vår modell, då hade vi en riskfri ränta som var noll eller negativ till och med. Och sen så siktade vi då på att göra 500 punkter över den. Och liksom det här utfallsintervallet med möjliga utfall ligger ändå där runt nollan. Där, när du får en riskfri ränta som är 3% och så siktar vi på att göra 500 punkter över den, det skapar ju liksom en fördelning av möjliga utfall där liksom risken för negativa år i en förvaltningsmodell going forward har ju minskat betydligt av det här som har skett. Och också så det som vi är inne på, att göra de här 500 punkterna över riskfri ränta har blivit enklare än vad det var tidigare. Du behöver i alla fall ta mindre risk för att göra dem. Så det kan vi säga. Man kan säga att förväntningen på personen, inte bara kanske för i år utan även så som det ser ut just nu, de närmaste liksom 2, 3, 4 åren ser ju betydligt aptitligare ut, och risken för förluster är ett minusår, inte permanenta förluster, men risken för minusår har ju också verkligen minskat i och med det här som har skett.
Ja, för det är ju andra sidan av myntet som är väldigt intressant också. Vad händer om börsen går ner 10%? Vad händer med Atlanta Opportunity då?
Jag tror börsen isolerat är ju en sak, men det handlar ju alltid om hur kreditportföljen går. Liksom. Men om vi antar att vi inte har några kreditförluster, och jag tror att vi antar att vi inte kommer ha det, så låt oss liksom anta det. Då kan vi ju se att vi kommer tjäna pengar i skydden, och i och med att vi har ganska korta löptider i kreditportföljen så kommer ju de röra sig mot kurs 100. Så vi kommer få den avkastningen, så att netto på portföljen blir ju att alla delar i portföljen bidrar positivt. För vi tjänar pengar på vår försäkring och tjänar pengar på det som försäkringen ska försäkra, för de rör sig mot kurs 100. Så jag menar, det är väldigt enkelt. Det viktigaste i vår förvaltning, det är egentligen att inte ta kreditförluster, att inte ta konkurser. Och kan man se till så att man inte gör det, allt det här kortsiktiga med att en obligation går upp och ner i pris, det blir egentligen ganska irrelevant över tid. För det är väldigt svårt för oss att förvalta kapital, särskilt när vi kommer upp i åtskilliga miljarder, så är det svårt att förvalta kapital från 1 januari till 31 december per kalenderår. Utan vi tittar ju mer liksom över en cykel. Hur ser kreditportföljen ut? Vad är kreditlöptiden i snitt? Vad är yielden vi har? Hur mycket av det kan man använda till skydd och så vidare? Så att, jag tror att börs ner där vi står just nu är ju bättre för oss än börs upp. Men börs upp, det enda som kommer hända, då kommer kreditportföljen gå ungefär lika bra, marginellt bättre då än ett dåligt år, men vi kommer tappa lite pengar i skydden, men det gör egentligen ingenting för oss.
Vi försöker bygga en struktur som är så robust som möjligt, att egentligen, det ska inte vara beroende av börs minus 25 eller börs plus 25, utan vi har försökt i så hög utsträckning vi kan försöka modellera någonting som går ungefär likadant i båda de två utfallen. Så vi liksom försöker bygga någonting som ska gå avkastningsmålet oavsett om börsen är ner 25-50 eller plus 25-50. Så det.
Men man kan egentligen göra, för jag menar, en fond är egentligen bara en korg av innehav, så att man kan ju nästan göra det mycket enklare för sig att titta. Om man tar liksom ett konkret exempel, så ett av de större innehaven i alla våra fonder är en obligation emitterad av Svensk Exportkredit. Så det är liksom statsägt, statsgaranterat och så vidare. AA-rating. Den har förfall i maj 2024. Och vi köpte den på kurs 92. Sen har obligationer i princip noll i ränta. Men det spelar ingen roll, för att om man återgår till vad en obligation är, så den ska ju gå. I alla scenarier där Svensk Exportkredit inte går i konkurs, man får ju anta att de inte gör det till nästa år, då ska ju den obligationen gå från kurs 92 till 100, så det är 8,5% ungefär i avkastning. Sen har den faktiskt en kupong på 0,5%, så det gör ju att vi kommer ju realisera 9% i intäkter av att låna ut pengar till Svensk Exportkredit på strax över ett år. Och det är det jag menar med att, jag menar, om börsen går upp eller ner över den perioden, om vi antar att portföljen enbart bestod av den här obligationen, då är det väldigt lätt för oss att säga att, men då kommer vi skapa 9% i avkastning i kreditbenet. Går börsen upp, säg att vi har 0,5% allokerat i försäkring då, i puttar, då kommer det gå till noll. Och då blir nettoavkastning på fonden 8,5%. Man kan egentligen förenkla det på det sättet. För det är den typen av papper som vi har köpt. Det var ju fullständig panik i marknaden. Så vi kunde köpa covered bonds i Handelsbanken på 93 till nästa år. Så det är liksom ganska enkla 7,5-8% av att låna ut pengar till extremt solida bolag. Så Jag menar, som ett, om man vill liksom ta ett mer extremt exempel, så du kunde ju köpa lån i Nordea som hade förfall 2029. Och du kunde köpa det på ett pris som innebar en avkastning på drygt 900 punkter över riskfri ränta. Och vi som hade ett avkastningsmål av 500 punkter över riskfri ränta kunde i teorin då lägga 100% av kapitalet i den obligationen, köpa lite skydd emot det och låsa in 900 punkter i avkastning per år till 2029. Så vi hade egentligen inte behövt göra någonting annat. Och det är det Nikos är inne på, att förutsättning för att skapa en avkastning inte bara de kommande 6 månaderna men sen de kommande 3-4 åren är ju mycket lättare när vi har haft den här typen av rörelse i kreditmarknaden. För vi kan köpa en obligation som kanske har förfall om 4 år på ett pris där vi kan låsa in avkastningen. Så köper en obligation på kurs 70 då ska, och du inte har en konkurs då ska ju den gå till 100 till förfallodatumet. Och det är den effekten du låser in.
Men det som är svårt för oss när man får, du vet, man får frågan så här, okej, men vart står fonden den 31 december i år? Det är ju, så vi kan ta samma exempel. Vi vet med 99,99% säkert att den här obligationen står i kurs 100 i maj 2024. Då kommer den med stor sannolikhet stå, ha gått från 92 till kanske 97,5 säger vi, 31 december. Men händer någonting på vägen så kan det ju fortfarande vara så att marknaden är helt irrationell. Så den kanske står kvar i 90, 31 december. Det betyder att den kommer gå från 92 till 100. Fast den kanske gör det då januari, februari, mars, april, maj 2024. Och det är det som alltid blir lite knepiga med att liksom, vi kan inte modellera hela portföljen att förfalla 31 december. Så det är det som är det knepiga. Så vi kan ha en ganska bra... Det är enklare för oss att säga över... De närmsta 36 månaderna så kommer vi nog snitta så här. Men det är svårt att ge en exakt siffra på vart vi tror att vi kommer att stå till första december. Vi har ju liksom en ganska bra känsla, men det finns ju ett utfallsrum däremellan. Och blir det lägre, då vet ju vi att då kommer perioden efter bli högre. Det är lite så som är...
Och när vi pratar här om enskilda instrument så skriver vi ju datum, det är nästan som siffermagi det här, det är ju 23/3/2023 idag när vi spelar in podden. Ja. Och i helgen så var det ju lite stökigt med schweiziska banker med Credit Suisse och folk har lärt sig nytt begrepp på ränteinstrument som man inte kunde förut, AT1.
Det blir ju årets ord i Svenska Akademins ordlista här för 2023.
Och jag vet att vi pratade ju om AT1 i höstas redan, för då började vi köpa det. Så jag i alla fall pratar med våra kunder om det. Men nu kan ju alla det här med AT1, så då det kan vi ta en snabb genomgång på.
Ja, alla kan prata om AT1 i alla fall.
Ingen kan det.
Ingen förstår det egentligen. Vi har ju en ganska lång historik av att investera i AT1. Vi förstår ramverket hyfsat väl, inbillar vi oss i alla fall. Och man kan ju titta på, jag menar, våra fonder redan under grekiska skuldkrisen 2011. Det som gjorde att fonderna klarade den perioden extremt väl var ju att, och det är samma sak som vi ser nu, det var att de flesta globala investerarna, för det här är ett väldigt stort tillgångslag, så att i mångt och mycket ägs det här av utländska fonder. När det är någon form av bankkris, då säljer de allting. Och då spelar det ingen roll om banken heter Handelsbanken eller Novo Banco i Spanien. Utan man säljer liksom instrumentet AT1. Och liksom innan vi kommer in lite på vad instrumentet är. Så i måndags då, vi har nog aldrig fått så många samtal från reportrar och tidningar som vill prata AT1. Vilket var udda för oss med tanke på att vi har pratat om AT1 i många år. Sen redan, jag menar, över 10 år har vi pratat om att det här är ett instrument som man ska köpa i turbulenta marknader. För det är skillnad på Handelsbanken och Credit Suisse eller Handelsbanken och Novo Banco. Och i de här perioderna så blir marknaden fullständigt irrationell. Men om man bara väldigt kort pratar, för det är ett komplext instrument, men om man pratar väldigt kort om vad AT1 är, så är det egentligen ett instrument som skapades i efterdyningarna av Lehman Brothers som någon form av buffert mot skattebetalarna. Så att efter att skattebetalarnas pengar behövde användas för att lösa ut banker efter Lehman, så ville ju liksom regulatorerna runt om i världen hitta ett instrument som man kunde sätta på kapitalmarknaden som skulle vara ett instrument som tog de första förlusterna vid en bankkonkurs egentligen. Så AT1 är ett lån som i princip i den här kapitalhierarkin, det vill säga vid en konkurs, vem delar på tillgångarna? Då generellt sett, förutom i Schweiz då, i alla andra länder så är det ju aktieägarna som tar första förlusten och sen är det AT1-orna. Så det är ett instrument som är extremt viktigt för regulatorerna runt om i världen, att den marknaden funkar, för att bara i Europa så är den marknaden nästan på 300 miljarder euro, och om den marknaden slutar funka så är ju det egentligen ett kortfall av 300 miljarder euro av skattebetalningspengar som behöver komma in, för det är det som man uppskattar är behovet av det här buffertkapitalet. Så man kan ju säga att i regelverket så finns det då att varje bank som står under europeisk och svensk tillsyn får tillgodoräkna 1,5% av sina riskviktade tillgångar som AT1-kapital. Det är det som regulatorerna säger, att det är så mycket buffert som du behöver ha innan man kommer in på skattebetalarna och aktieägarnas pengar. Det som är väldigt speciellt i Credit Suisse i Schweiz är att du har ju bara två systemkritiska banker, UBS och Credit Suisse, och i deras ramverk så har och det såg man ju nu, och det var det som var chocken för många, så har regulatorerna möjligheten att runda den här kapitalhierarkin och ge pengar till aktieägarna och skriva ner värdet av AT1-erna till noll. Så det var ju det som hände. Det var ju 200 miljarder som gick till noll, samtidigt som aktieägarna fick 35 miljarder kronor. Så det är väldigt udda. Och det som hände direkt på måndag morgonen var ju att hela världen var säljare av alla AT1-er. Vilket är rätt udda, för att det är som att säga att i och med att det är tillgångsslag som inte är exakt i de olika banker. Så det är som att säga att jag säljer obligationer för att du hade en obligation som gick i konkurs. Men det var exakt det som hände. Så jag menar, du kunde köpa Handelsbanken 11 månader till då första lösendatum på kurs 91. Och så är det var 17-18% i avkastning på 11 månader i en av de mest solida bankerna i hela världen.
Men i Sverige kan man runda regelverket på det viset?
Nej, och det var det som hände då. Så att de första, vi satt ju hela söndagen och egentligen måndag morgon även innan det öppnade. Och vi såg att det var liksom en price discovery i marknaden. Efter den här nyheten, var ska nordiska AT1-er klara någonstans? Vad är priset? Och på öppning såg vi direkt att alla var säljare, i princip inga köpare. Så vi köpte ju ett ganska stort block i den här Handelsbanken på 91, och sen köpte vi, allt var ner 15-20%. Samtidigt som aktierna i de här bankerna var uppe. Och det som hände då direkt efter öppning var att de flesta bankerna var ute med långa presentationer. Europeiska tillsynsmyndigheten var ute med ett pressmeddelande, där de sa att glöm det som händer i Schweiz. I Europa så kommer alla banker att respektera kapitalhierarkin. Vilket i praktiken då innebär att för att AT1-erna ska börja skrivas ner, så ska hela aktiekapitalet, eller hela det är inte bara aktiekapital, men det som kallas för common equity tier, det vill säga det absolut lägsta i kapitalhierarkin, som är market cap av aktien plus lite andra instrument, de ska gå till noll innan AT1-erna börjar skrivas ner. Och det vi gjorde det väldigt enkelt för oss under helgen, så vi sammanställde bara alla nordiska banker, och så kunde vi se hur mycket riskviktade tillgångar har de, hur mycket av det här aktiekapitalet har de som är under AT1, och hur mycket AT1 har de. Och då kunde vi se att om du är Handelsbanken, då har du 190 miljarder i aktiekapital och 15 miljarder i AT1. Och så när en sån bank skickar ut och säger att vi kommer respektera kapitalhierarkin, då säger ju de att aktien ska gå till noll. Sen kan vi börja fundera på om vi ska börja göra någonting med AT1-erna. Och det tog ju några timmar innan marknaden började komma tillbaka. Så att det var ju liksom en timme efter att DNB, alltså banken i Norge, de är ju snäppet bättre kapitaliserade än Handelsbanken, men extremt solitt. De gick ut och sa att det här för oss, vi har ett nettoresultat på 40 miljarder om året, 20 går till utdelning och aktieåterköp. AT1 för oss är 0,4. Så att vi kommer respektera det här instrumentet. Och så hade de massa mer text där om att AT1 är ett viktigt kapital för oss, det är en viktig del av vår funding. Vi är extremt måna om att vara en reputabel emittent av det här instrumentet, vilket i praktiken är ett sätt att säga att så länge vi inte pratar om solvensproblem i banken, så kommer vi att liksom värna om AT1-investerarna.
Ja, men några saker där som Tony sa är jätteviktigt. Den här övningen som du sa, den hade vi gjort innan. Så det här, vi hade ju superbra koll på hur välkapitaliserade de nordiska bankerna är. Vi känner dem väldigt väl. Vi kan ju handla såna här instrument liksom var som helst. Det finns ju en anledning till att vi bara ägt nordiska AT1-er. Det är att de är varit extremt mycket mer välkapitaliserade än de andra. Det här instrumentet är, precis som Tony sa, att ägs framförallt av utländska fonder. Och handlas kanske lite mer som ett gemensamt instrument, vilket vi tycker har skapat en ganska stor diskrepans. Det var väldigt liten pick-up i att äga Credit Suisse AT1 kontra att ändra Handelsbankens, men det är en enorm stor skillnad i risk i de två instrumenten. Och det har vi sett hela tiden. Vi har inte förstått varför de nordiska handlar liksom nästan i paritet med mycket av de här europeiska. Och om man kollar på de europeiska bankerna så ser den här liksom kapitaliseringen extremt mycket sämre ut än vad den har gjort i Norden. Det var också det som gjorde att vi faktiskt kunde utnyttja den här morgonen, för att vi hade liksom redan gjort läxan. Vi var den första som bara ställde oss och sa här köper vi, här köper vi, här köper vi. Och så fick vi in saker och sen några timmar senare var ju de köplägena borta. Och det kom ju från att vi redan hade gjort den här övningen. Det var ingenting vi liksom behövde börja med på morgonen och sitta och gå igenom bankerna. Men också det här exemplet som du sa, det är så viktigt att nu när det var en AT1, nu ska alla lära sig ett nytt ord, AT1. Och det är namnet på ett instrument. Det är inte AT1 i sig som är det farliga. Det är ju vem är det som har emitterat den. Det är som att säga, för att om du äger aktier i ett bolag som går i konkurs, så betyder inte det att aktier är farliga i något annat bolag. Så det är en jätteviktig distinktion. Det var många som ringde, äger ni AT1? Ja, det gör vi. Men vi äger inte det i Credit Suisse. Det är som att ringa någon och säga, äger du aktier? Jag äger aktier i ett bolag som går till konkurs. Äger du aktier i något annat? Ja, det gör jag. Men det är bra bolag.
Ja, men jag fick någon samtal från en reporter som frågade om vi ägde Swedbanks högriskobligationer, var vad den personen kallade det. Jag sa, ja, men vilka är det? Så ja, för att högriskobligation, det är en definitionsfråga. Och det var ju AT1 som personen refererade till. De har ju kanske mer risk än Swedbanks covered bonds. Men hög risk låter ju för mig som att det är hög risk för betalningsinställelser. Och då kan jag tycka att samma person har inga problem att äga aktien i Swedbank. Men obligationer, sen har ni fått så AT1 som instrument har ju fått ett epitet nu som någon form av högriskplacering. Det är det inte. Och för oss, det är liksom ytterligare ett lager på det i att vi kan ju vara korta. Vi har ju en massivt lång position i AT1, nordiska banker. Men vi kan ju hedga det ganska effektivt genom att köpa puttoptioner mot OMX30 som har en betydande del svensk bank. Och vi äger ju AT1 i alla de bankerna som är listade i Sverige. Så vi kan ju få, och när de går ut och säger att aktiekapitalet ska till noll innan vi börjar skriva ner AT1, ja, det är ju ganska betryggande för oss, för då vet vi att i ett sånt scenario där Handelsbanken skriver ner aktien till noll, då har ju OMX30 förmodligen tappat en del. Så att för oss var ju måndagen ett fantastiskt köpläge. Vi köpte en, det var ju ganska turbulent även i höstas, så då köpte vi ganska mycket, så vi hade redan en ganska stor position. Men det är klart att för oss då i måndags när du kan köpa Handelsbank på 17-18% och så vidare, så det är ett köpläge som är väldigt attraktivt. Sen kommer det ganska snabbt tillbaka. Vi vill inte riktigt tillbaka till vad jag var så här, i fredags. Men jag skulle säga att i snitt kanske man har tagit tillbaka 70-80% av tappen. Det gick ju väldigt fort det. Men det man ska ha med sig också, och den fråga som jag har fått av många, det är ju hur ser liksom möjligheterna ut för bankerna att, för de har ju en valmöjlighet att skjuta upp löptiden med 5 år i deras egna, de får liksom välja det fritt. Och de straffas egentligen inte för det i dokumentationen, men de straffas av det ryktesvägen. Och det man kan se från många banker är ju att de har åsikten att om vi väljer att göra obligationsmarknaden besviken, om vi väljer att inte lösa den här AT1, vilket är en rättighet som bankerna har, om vi nyttjar den möjligheten, om det innebär att perceptionen av banken försämras så att vi måste börja betala en baspunkt mer på våra covered bonds. Om du har 15 eller 20 miljarder kronor i AT1, men 800 miljarder i covered bonds. Den baspunkten extra du behöver betala som riskpremie kostar dig väldigt mycket varje år. Så att man får liksom inte glömma att den ryktesrisken är väldigt viktig. Men man kan ju bara tänka sig att man läser ponera att, nu vill jag inte bara använda Handelsbank som exempel, så att Swedbank väljer att inte kolla sin AT1. Rubriken som följer därefter på Dagens Industri är ju Swedbank löste inte sin obligation. Man kommer inte börja gå in på alla teknikaliteter om en AT1 funkar. Det kommer vara det enda som står. Och då kommer ju den här företagen som kanske har sin överskottslikviditet på Swedbank läsa det och börja fundera på, är mina pengar på Swedbank, är de säkra? Och det räcker med att man tappar det förtroendet. För att man ska inte glömma att Credit Suisse var en bank som faktiskt var långt över sina kapitalkrav. Så att det var en bank som hade, för att vara tekniskt, runt 15% av sina riskviktade tillgångar i det här CET-kapitalet. Och gränsen för när man skriver ner en AT1 är på 5% eller 7% i vissa obligationer. Så att, och bara en vecka innan kollapsen så var ju FINRA, alltså regulatorn i Schweiz, var ute och pratade om att det finns inga likviditetsproblem i Credit Suisse. Och 5 dagar senare så väljer man att tvinga igenom den här sammanslagningen med UBS eller den här försäljningen till UBS och skriva ner 200 miljarder av AT1. Förmodligen så var det som ändrades på de 5 dagarna att många kunder tog ut sina pengar. För om du sitter där och har dina pengar på en bank och du börjar fundera på om dina pengar är säkra, då går du och tar ut dina pengar. För det finns ingen poäng för dig att ta den risken. Du har ju liksom ingen uppsida där. Så att det räcker ju med att du bara, ja men det kanske är 95% sannolikhet att banken klarar sig. Men varför ska jag ta den här 5% risken? Så att jag tar ut mina pengar och sätter in på JP Morgan Chase istället. För att där vet jag att jag får, liksom, att pengarna är säkra. Och det är det som händer. Så en bankverksamhet bygger i mångt och mycket på förtroende. Och att inte kolla en AT1 skickar ju en så dålig signal om läget i banken. Att den här lilla besparingen man gör på några tiotals miljoner kronor, de spelar liksom ingen roll. Så alltså, vi har alltid varit bekväma med instrumentet. Sen är ju det ett instrument som Nico säger som tenderar att handla irrationellt. Det är antingen på tok för tajt, du får liksom 1-2% i ränta, eller så är det extremt attraktivt och du får 17%. Så att ja, nu vi försöker hamna rätt i den gungan helt enkelt.
Ja, vi kan räkna ut att just nu gillar vi AT1 i alla fall efter den här genomgången.
Ja.
Och att vi ska döpa om dem till banksäkerheter eller någonting. Men hur stora positioner har vi nu då? Om vi tar de största fonderna, Stability och Opportunity, hur mycket ligger i AT1 i de här fonderna?
Men det är i Opportunity över runt 15% av kapitalet som ligger i. Det är i Stability över runt 11% av fondens kapital som ligger i AT1.
Och hur lång löptid?
Allt med ett undantag har löst den under 2024. Sen äger vi en som har det i 2025. Mm. Men korta.
Kristallklart om AT1 och hur vi ser på det. Det vi har att wrappa upp den här podden med, det är ju vad vi tror framåt här också. Vi brukar ju gå ut varannan vecka lite kort med hur vi ser på marknaden och så vidare. Men om vi ser det i lite längre perspektiv, några månader framåt här. Det har ju varit ganska mycket upp och ner sista veckorna här. Mars månad har ju börjat lite skakigt sådär och fortsatt med olika bankhändelser och så vidare. Hur ser vi på börs och räntemarknad framöver i året?
Vi gillar ju inte att vara riktigt prognosmaker, utan vi försöker ju liksom göra prognoser och egentligen positionera fonderna för möjliga utfall. Liksom. Men om du frågar mig liksom rent personligt, så du kan, och det, där kan det finnas en krydda liksom i hur man lägger sig, så är ju väldigt, jag är rätt negativ liksom, och tror att det framförallt aktiemarknaden som ska komma ner en bit, och att den här, det är precis nu vi börjar se lite effekterna från de här räntehöjningarna. Jag tror att den liksom, Man kan kika ganska mycket, tror jag, på amerikansk husmarknad, som jag tycker har bromsat in rätt rejält, och den är extremt viktig för det landets ekonomi. Det är en så stor del av liksom hela deras BNP och produktionen där. Så att, och du har aldrig haft egentligen en positiv utveckling med fallande bostadsmarknad i USA, och de här högre räntorna, de högre kostnaderna, inflationen som har kommit, jag kan inte se en bostadsmarknad som inte tar hits. Och det räcker egentligen med att säga att priserna i USA går tillbaka till vad de var pre-covid, när räntan var i princip obefintlig, och nu har vi en mycket högre ränta. Det skulle inte kännas absurt, men det betyder ändå ett tapp på kanske 25-30% från toppen. Och ett sånt snabbt tapp kommer göra att väldigt mycket mer banker får problem, mycket mer utlåning blir osäkrare, hela fundingproblematiken kommer liksom ge massa spridningseffekter. Så ja, jag har ju en tanke om att jag tror att vi har börjat se de första tecknena på vad som börjar gå sönder. Mer saker kommer gå sönder och jag tror att husmarknaden där kommer gå ner ganska kraftigt, och det kommer göra att hela liksom utlåningen och sånt kan bli ganska knepig, och det kommer sätta press på aktiemarknaden.
Ett inside tips här på olika skydd man kan, om man delar den här synen nu och inte tror att ska gå till skyarna, vad är det bästa skyddet man kan köpa då, tycker du?
Atlant Opportunity.
Så där.
Nej, men det är, känner man sig, man ska liksom aldrig ta mer risk än vad man känner sig bekväm med. Så det är liksom, sätt upp portföljen så, och sen om man köper in i det här temat och är lite orolig för att det skulle komma någon kraftig rörelse ner, då är fortfarande put-optioner ganska rimligt prissatta. Så det är väl det man ska kika på, köpa sig någon put-option mot ett brett aktieindex, tror jag är det enklaste att göra.
Det är ju en bra försäkring. Alltså det är klart att vi har pratat om det här i många år, men är man orolig så kan du antingen köpa en put-option, och nu kan du faktiskt köpa dem utan att de är för dyra. Ett annat sätt som man sällan tänker på om man har en privat aktieportfölj som man vill skydda, det är att du säljer alla aktier och köper en liten call-option istället. Så fortsätter det gå upp, ja, då ska ju den där call-optionen, den kommer i mångt och mycket, lite beroende på hur mycket du köper för, men kommer kunna följa OMX30 ganska väl. Det tappar liksom ganska försumbart. Och säljer du av och då har du massa, ja, då tappar ju du allting i den där köpoptionen, men du kan köpa den för 2-5% av din portfölj. Och då har du 95% i likvida medel som du kan köpa för. Så det är ett ganska bra sätt om man inte vill tappa någon sömn. För det blir aldrig jättefel. När det gäller, jag håller helt med. Jag är ju också faktiskt väldigt negativt inställd generellt till risktillgångar, men mest till aktier. Också av det simpla skälet att då har jag haft räntor som numera efter Feds höjning igår på 5% i USA. Det som är rätt intressant är att den här klassiska 60-40-portföljen, den här stora institutionella portföljen med 60% aktier och 40% räntor, den portföljen gillar idag mindre än en amerikansk ettåring. Så om du är liksom en global institution med 60% aktier och 40% räntor, så kan du i praktiken höja avkastningen i din portfölj genom att sälja alla aktier och bara köpa en amerikansk ettåring. Och det är det som vi ser driva den här enorma squeezen i banksektorn i USA. För där kanske du får 1,5-2% på inlåningskontot. Men amerikanska treasuries som saknar risk, eller som ska vara det riskfria alternativet i världen, betalar i 5%. Så du kan göra en sån här stege som vi kallar det. Du kan köpa 3 månader, 6 månader, 9 månader, 12 månaders treasuries. Och den kommer i snitt gilda strax under 5%. Det är ju väldigt bra betalt för någonting som i praktiken ska vara riskfritt. Så att det är ju det som händer. Folk börjar ju förstå det. Men varför får jag 1,5% från Silicon Valley Bank när jag kan få 5% av amerikanska staten? Och då förstår jag för kapitalflödet ut. Så jag tror ju att systemet klarar nog inte av de här räntorna väldigt mycket längre till. Utan att någonting kommer börja gå sönder. Så jag tror att man kommer börja se det manifestera sig i banksektorn, för det är de som tar den första. Så antingen ska de höja inlåningsräntan då och börja se krympande räntemarginaler. Och det som händer då är ju bara att de stryper på utlåning. Så det är därför den här inverterade räntekurvan man pratar om, man hör ofta om att det är en pålitlig kontraindikator. Det kommer ju från det här. Det kommer ju från att bankerna, när de drabbas av det här fenomenet, då stryper ju de tillgången till krediter. Och det gör att bolag kan investera mindre, behöver dra ner, hushåll kan låna mindre, behöver dra ner på sin konsumtion, och så får det liksom en snöbollseffekt. Så att det är oerhört svårt för mig att se ett scenario där vi inte kommer se betydande volatilitet under året, och förmodligen att aktier kanske testar nya lows från oktober förra året. Det tror jag, det är nog mitt huvudspår, men återigen, vi ska inte vara någon prognosmakare, det är bara vad jag skulle. Det är det som känns mest sannolikt för mig i alla fall.
Ja, vi kommer in på räntor där också, där vi ser stigande räntor runt om i världen. Hur är vi positionerade för det? Har vi kvar? Kan vi köpa mer? Har vi mer krut i fonderna att köpa för?
Ja, absolut. Ja, men det har vi ju alltid. Så vi har alltid 25-30% som vi kan, av likviditet som vi snabbt kan kalla på. Så att vi kan ju alltid köpa. Jag tror ju snarare att nästa stora rörelse är ju ränta ner, för att centralbanken tror jag sitter i en helt omöjlig sits. Höja för att tämja inflationen som fortfarande inte visat något trend av att bryta ner, eller så att säga börja sänka räntorna och kanske riskera att inflationen biter sig fast på de här nivåerna. För det är klart att de kan gå från 12% i Sverige till 9%, 8%, men vi ska ju ner mot 2%. Så man får inte glömma att vi har en repo i Sverige på 3% och inflation på 12%. Så att Den imbalansen är fortfarande massiv och någonting behöver ju ske. Så att även om man synar någon form av ränte- eller inflationstopp nu, så behöver ju inte det innebära att vi ska ner till 2% här. Jag tror att vi är nog positionerade för räntan ner i kort ändan. Så vi tror väl att räntor i sig 6 månader till 3-årspunkten primärt i USA kommer komma ner under andra halvan av året och inledningen av 2024. Jag kan liksom inte se att man kan fortsätta höja eller hålla räntor på 5-5,5% utan att tvinga in ekonomin i en ganska rejäl recession.
Då har vi fått rejäla genomgångar av vad vi har för positioner i fonderna. AT1 kan vi allting om nu också och hur vi tänker om det. Och då så avslutar vi med att investering i fonder innebär alltid en risk. Kapitalet som man investerar i fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert man får tillbaka hela det investerade beloppet. Tack för oss!
Tack!